Richard Wurmbrandt berättar. En man som ofta reser i kommunistiska länder och är mycket intresserad av religiösa frågor återkom och skrev att han aldrig hade mött någon underjordisk kyrka där. Det är som att resa i Centralafrika bland de vilda stammarna och sen komma tillbaka och säga: jag har noga undersökt saken, jag frågade alla om det talade prosa. Alla svarade att det inte gjorde det. Sanningen är att alla talade prosa utan att veta att det talade var prosa. De första årtiondenas kristna visste inte att det var kristna. Om man skulle ha frågat dem om deras religion skulle det ha svarat att det var judar, israeliter, troende på Jesus som Messias, bröder, heliga, Guds barn. Namnet kristna sattes på dem av andra långt senare, första gången i Antiochia. Ingen av Luthers efterföljare visste sig vara lutheran. Luther själv protesterade energiskt mot detta namn. Den underjordiska kyrkan är ett namn som kommunister lika väl som västerländska forskare angående den religiösa situationen i öst givit åt en hemlig organisation som spontant bildats i alla kommunistländer. Medlemmarna i denna kyrka kallar dock inte sin organisation så. Det kallar sig kristna troende Guds barn. Men det bedriver ett underjordiskt arbete. Det träffas under jorden. Sprider evangelium i hemliga möten som ibland bevistas av utlänningar. Vilka sedan bestrider att de har sett den underjordiska församlingen. Det är ett adekvat namn som givits dem av motståndarna. Samt av dem som med kärlek utifrån betraktar denna underbara hemliga organisation. Man kan resa i åratal genom hela den västliga världen utan att träffa på något sovjetiskt spionnät. Vilket inte betyder att detta spionnät inte existerar. Det är bara det att dess folk inte är så dumma att det visar sig för nyfikna resenärer. Jag citerar nedan några utdrag ur sovjetpressen för att bevisa den underjordiska kyrkans existens och växande betydelse. Så vi kommer till slutet av då kapitel 5. Det sista läste vi just och så kommer vi till kapitel 6 här. Som inte har någon rubrik särskilt, men han har redan sagt vad det handlar om. Jag har berättat för er om min egen erfarenhet av att sprida budskapet om Kristus hemligen i den ryska armén, såväl som i det kommunistiska Rumänien. Jag har vädjat till er att hjälpa till att predika Kristus bland kommunisterna och det av dem. Av de undertryckta folken. Är min uppmaning visionär och outförbar? Är den realistisk? Finns den underjordiska kyrkan nu i Ryssland och andra länder? Är sådant underjordiskt arbete fortfarande möjligt där nu? På dessa frågor kan vi svara med mycket goda nyheter. Kommunisterna firar nu 50-årsminnet av den kommunistiska regimen. Men deras seger är ett nederlag. Kristendomen har segrat, inte kommunismen. Den ryska pressen som vår organisation grundligt genomforskar är full av upplysningar om den underjordiska kyrkan. För första gången har denna blivit så stark att den kan arbeta till och med halvoffentligt. Ingivande kommunisterna fruktan. Och upplysningar som vi får från andra källor bekräftar den kommunistiska pressens rapporter. Tänk på att den underjordiska kyrkan är som ett isberg. Den existerar till största delen under ytan och endast en liten del, därav är synlig. I det följande lämnar vi en kort sammanställning av de viktigaste nyheterna. Och nästa stycke har rubriken Toppen av isberget. Den 7 november 1966 höll den underjordiska kyrkan i Suhumi, Kaukasus, ett stort friluftsmöte. Många troende kom från andra städer för att vara med på detta möte. Efter uppmaningen att ta emot Kristus gjorde 47 ungdomar detta och döptes på ort och ställe i Svarta havet, alldeles som i biblisk tid. Det hölls ingen dopundervisning dessförinnan. Efter 50 års kommunistisk diktatur, utan biblar eller andra kristna böcker, utan prästseminarier, är den underjordiska kyrkans predikanter inga tränade teologer. Men det var inte heller diakonen Filippus, eunucken som han samtalade med, kanske endast en timme sa: se, här finns vatten, vad hindrar att jag döpes? Och därför gick det ner i vattnet och den omvände döptes. Apostlagärningarnas 8 kapitel och verserna 36-38. Det finns tillräckligt med vatten i Svarta havet och den underjordiska kyrkan har börjat handla som under biblisk tid. Uchitelskaya Gazeta, lärarnas tidning, för den 23 augusti 1966 lämnar nyheten om att baptister i Rostov-na-Don, som vägrat registrera sin församling enligt de tyranniska kommunistlagarna och att underordna sig sina så kallade ledare som tillsatts av kommunisterna, anordnade en gatudemonstration. Det var 1 maj, liksom Jesus gjorde sina underverk just på sabbatsdagen. För att trotsa sina fariseiska motståndare så väljer också den underjordiska kyrkan kommunisternas festdagar för att visa att det trotsar de kommunistiska lagarna. 1500 troende kom till städes. Det enda som tvingade dem var Guds kärlek. De visste att de riskerade sin frihet. De visste att svält och tortyr väntade dem i fängelset. Varje troende i Ryssland känner till det hemliga manifestet som tryckts av evangeliska kristna i Barnaul, vari det beskrivs hur syster Humara från byn Kulunda mottog meddelandet om att hennes make dött i fängelse. Nu var hon änka med 4 små barn. När hon mottog sin makes döda kropp såg hon märken efter handklovarna på hans händer. Händerna, fingrarna och fotsulorna var fasansfullt brända. På magens nedre del syntes märken efter knivhugg. Högra foten var svullen. På fötterna fanns tecken efter prygel. Hela kroppen var full av sår efter den fruktansvärda misshandeln. Varje troende som kommit till den offentliga demonstrationen i Rostov-Vidon visste att detta även kunde bli deras öde. Men ändå kom det. Men det visste också att denna martyr som offrat sitt liv för Gud endast 3 månader efter sin omvändelse blev begraven i närvaro av en stor skara troende som bar plakat med inskriften att leva är för mig Kristus och att dö en vinning. Frukta inte för dem som kan dräpa kroppen men inte själen. I Uppenbarelsebokens 6 kapitel läser vi: jag såg under altaret de människors själar som blivit slaktade för Guds ords skull. Denne martyr, alltså änkan Humaras make, hans exempel inspirerade skaran i Rostov-Don. De skockade sig på gatan runt ett litet hus. Det fanns folk överallt, några uppe på de närbelägna taken, andra i träden, liksom Sackeus en gång. 80 människor blev omvända, mest ungdomar. Av detta antal var 23 före detta Komsomol-medlemmar. Komsomol, det är alltså det var den kommunistiska ungdomsföreningen. Det troende tågade genom hela staden ner till Don, där dop förrättades. Bilar fullastade med kommunistpolis anlände och omringade det troende på flodstranden. Polisen ville arrestera de ansvariga bröderna. De kunde ju inte arrestera alla 1500. Det troende föll genast på knä och bad brinnande böner till Gud att han skulle försvara sitt folk och låta dem hålla sin gudstjänst denna dag. Sedan ställde de sig skuldra vid skuldra omkring de predikande bröderna i hopp om att kunna hindra polisen från att arrestera dem. Situationen blev mycket spänd. Uchitelskaya Gazeta rapporterar att den illegala baptistorganisationen i Rostov, illegal så kallad då, har en underjordisk tryckpress. Ordet baptist innefattar i Ryssland både de evangeliska och pingstvännerna. Publikationen trycktes i vilka ungdomen uppmanas att stå för sin tro. I en av dessa underjordiska publikationer uppmanas kristna föräldrar att göra något som även jag tror var en mycket god sak. Ta barnen med till begravningar för att lära dem att inte oroa sig beträffande förgängliga ting. Föräldrarna tillsägs även att ge sina barn en kristen uppfostran som ett motgift mot ateismen, med vilken det förgiftas i kommunistskolorna. Uchitelskaya Gazeta avslutar artikeln med att fråga varför lärarna tvekar att blanda sig i sådana familjers liv där barnen blivit idiotiserade av religionen. Denna lärartidning beskriver också vad som hände vid en rättegång med sådana av den underjordiska kyrkans medarbetare som haft hemliga dopförrättningar. De unga troende som kallas som vittnen visade sig trotsiga och föraktfulla inför den kommunistiska domstolen. De uppförde sig vredgat och fanatiskt. Unga kvinnliga åskådare såg med beundran på försvararna och med ogillande på den ateistiska publiken. Medlemmar av den underjordiska kyrkan riskerade prygel och fängelsestraff för att vädja om mer frihet framför kommunistpartiets högkvarter i Ryssland. Vi äger ett hemligt dokument från den illegala så kallade kommittén av de evangeliska baptistkyrkorna i Sovjetunionen, vilka står i opposition mot den kommunistkontrollerade baptistunionen, som leds av förrädaren Karev, vilken enligt publikationen Sovjetiskt liv idag, en publikation från 1963, nummer 6, 1963, prisar de kommunistiska massmördarna av kristna och upphöjer den frihet som råder. Dokumentet har smugglats ut till den västliga världen via hemliga kanaler. Där i berättas om en annan hjältemodig demonstration, den gången i själva Moskva. Jag översätter från detta manifest. Viktigt meddelande, kära bröder och systrar, frid och välsignelse från Gud, vår Fader och vår Herre Jesus Kristus. Vi skyndar oss att meddela er att ombud för de evangeliska kristna församlingarna till ett antal av 500 som reste till Moskva den 16 maj 1966 för att intervenera hos regeringens centralorgan, gick till den byggnad där kommunistpartiets centralkommitté för det socialistiska Sovjetrepublikernas union, alltså Sovjet kort och gott, sammanträder med begäran att bli mottagna och hörda. Vi överlämnade en petition adresserad till generalsekreterare Brezhnev. I manifestet sägs ytterligare att dessa 500 människor hela dagen stod framför byggnaden. Det var den första offentliga demonstrationen i Moskva mot kommunismen och den utfördes av den underjordiska kyrkan. Vid dagens slut överlämnade det en andra petition adresserad till Brezhnev, i vilken det framförde sina klagomål över att en viss kamrat Stroganov vägrat vidarebefordra deras begäran samt hotat dem. De 500 delegaterna stannade kvar på gatan hela natten. Bilar körde förbi för att stänka lera och smuts på dem, och det blev förolämpade. Fastän det regnade och det hotades på detta sätt stannade det kvar till morgonen framför kommunistpartiets byggnad. Följande dag föreslogs det att de 500 bröderna skulle få komma in i en byggnad för att träffa några lägre kommunisttjänstemän. Men då de visste att troende som besökt myndigheterna ofta blev slagna när de kommit in i någon byggnad där det inte fanns några vittnen, väntade delegationen enhälligt och fortsatte att vänta på att bli mottagna av Brezhnev. Sen hände det oundvikliga. Kvart i två på eftermiddagen kom 28 bussar och den brutala hämnden mot det troende började. Vi bildade en ring och höll varandra i händerna och sjöng sången. De bästa dagarna i vårt liv är de dagar då vi kan bära ett kors. Hemliga polisen började slås, unga och gamla. De tog män ut ur ledet och slog dem i ansiktet, på huvudet, och slängde dem mot asfalten. De släpade några av bröderna till bussarna genom att dra dem i håret. När några försökte avlägsna sig blev de pryglade tills de förlorade medvetandet. Sedan alla bussarna fyllts med troende kördes de till någon okänd plats. Våra bröders och systrars sånger hördes från hemliga polisens bussar. Allt detta hände i närvaro av en mängd åskådare. Och nu följer någonting ännu skönare. När de 500 blivit arresterade och med all säkerhet torterade hade brodern G. Vins och en annan ledande broder Horev, verkliga herdar för Kristi jord, fortfarande mod att gå till samma kommunistpartiets centralkommitté, alldeles som då Jesus strax efter Johannes döparens fängslande började sin offentliga predikan på samma plats och med samma ord, för vilka Johannes döparen måste lida. Han sa då: gör sinnesändring, för himmelriket är nära. Vins och Charev frågade var den fängslade delegationen befann sig och begärde dess frigivande. Dessa båda modiga bröder helt enkelt försvann. Efteråt har det kommit ut att de satts i fängelse i Lefortovskaja. Var dessa kristna i den underjordiska kyrkan rädda? Nej, andra riskerade återigen omedelbart sin frihet. Publicerade det manifest vi nu har framför oss, berättade historien om vad som hänt och sa att de hade den nåden blivit given att inte bara tro på Kristus utan att också lida för honom. Det uppmanar bröderna att inte bli vacklande under dessa lidanden, vetan att sådana är oss förelagda. 1 Thessalonikerbrevets 3:e kapitel, 3:e vers, tidigare citatet om att inte bara tro på Kristus utan också lida för honom, ett citat från Filipperbrevets 1:e kapitel, 29:e vers. Och det citerar också Hebreerbrevets 12:e kapitel, vers 2. Och uppfordrar bröderna att se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet. Denne G. Vins, som Wurmbrand skriver om, det är Georgi Vins. Han stod bland dem 1966. Han satt ju en längre tid i fängelse innan han blev tillsammans med några oliktänkande utbytt mot sovjetiska spioner 1979. 1979 så kom han till Amerika och där började han snart en verksamhet att informera om den förföljda baptist, det så kallade initiativbaptist. Ja, det här säger jag nu vid sidan av att jag läser, och jag förvarnar lite grann om att jag kommer nog inte faktiskt att läsa slut hela den här boken. Det är inte långt kvar av boken, men anledningen till det är att slutet av den här boken är i stort sett en uppmaning att hjälpa den förföljda församlingen på 60-talet. Och jag tänkte att vi skulle istället titta på hur ser det ut med förföljelsen mot kristna i denna tid på 2020-talet. Och då ska vi anlita Wurmbrands egen organisation, Martyrernas röst, och andra organisationer som följer just de här frågorna. Det ser inte likadant ut som det gjorde då, i alla länder i alla fall. Ryssland har inte till de länder där de kristna är utsatta för den hårdaste förföljelsen. Numera, det finns andra länder, kanske inte minst muslimska länder. Men jag läser ytterligare några stycken här då. Den underjordiska kyrkan har öppet opponerat mot den ateistiska förgiftningen av ungdomen i Rostov, i Moskva och över hela Ryssland. De kämpar mot det kommunistiska giftet och mot den officiella kyrkans förrädiska ledare, om vilka de skriver i ett av sina hemliga manifest: "I våra dagar dikterar Satan och kyrkan accepterar alla de beslut, kyrkan inom citationstecken, som är emot Guds bud." Citerat i Pravda Ukraini från den 4 oktober 1966. Pravda Ukraini var alltså inte en kommunisttidning, inte det slaget av Pravda. Pravda Vostoka publicerade rättegången mot bröderna Alexej Neverov, Boris Garmashov och Axen Zubov, som organiserade grupper för att lyssna till evangelium i radioutsändningar från Amerika. Det spelade in deras budskap på band som efteråt fick cirkulera. De anklagades också för att ha organiserat hemliga evangeliska möten i form av exkursioner och konstnärscirklar. På detta sätt arbetade den underjordiska församlingen alldeles som den första församlingen i Roms katakomber. Sovjetiska Moldova av 15 september 1966 klagar också över att den underjordiska kyrkan stencilerar småskrifter. Man samlas på allmänna platser fastän detta är förbjudet enligt Kristi lag och går från plats till plats för att vittna om Kristus. Förbjudet enligt, inte Kristi lag, förbjudet enligt moldavisk sovjetisk lag. Och går från plats till plats för att vittna om Kristus. Samma tidning berättar att 3 unga pojkar och 4 flickor på tåget från Reni till Chisinau sjöng en kristen sång: "Låt oss inviga vår ungdom åt Kristus." Reporten är upprörd över att troende predikar på gatorna och stationerna, i tågen, på bussarna och till och med i statliga institutioner. Där har vi nu återigen den underjordiska kyrkan i verksamhet i Ryssland idag. Då vid rättegången domen förkunnades över deras brott att ha sjungit kristna sånger offentligt, följde dömda på knä och sa: "Vi överlämnar oss i Guds hand, vi tackar dig Herre att du har låtit oss lida för vår tro." 1 maj anordnade de kristna i byarna Kopcheg och Saharovka, som inte har någon kyrka, hemlig gudstjänst i skogen. Det håller även möten under förevändning att man firar en födelsedag. Många kristna familjer med 4 eller 5 medlemmar har tillsammans 35 födelsedagar om året som täckning för hemliga möten. Inget fängelse och ingen tortyr kan skrämma de kristna i den underjordiska kyrkan. Förföljelsen endast fördjupar deras överlåtelse, alldeles som hos de första kristna. Pravda Ukraini, och den 4 oktober 1966 skrev om pastor Prokofiev, en av ledarna i den ryska underjordiska kyrkan, att han redan varit i fängelse 3 gånger, men så snart han blir frigiven börjar han organisera hemliga söndagsskolemöten igen. Nu är han återarresterad. Han skrev i ett hemligt manifest: genom att underkasta sig de mänskliga lagarna, och han menar kommunistlagarna, har den officiella kyrkan berövat sig själv Guds välsignelse. Och föreställer aldrig att det rör sig om den fria världens fängelseväsen. När ni hör talas om en rysk broder som dömts till fängelse. Fängelse där betyder svält, tortyr och hjärntvätt. Nauka i religia, vetenskap och religion, från 1966 nummer 9 omtalar att de kristna sprider evangeliedelar innanför omslag av Aganjok, en tidskrift i stil med Look eller Time. De delar ut böcker med titeln Anna Karenina av Leo Tolstoj, men inuti är romanen ersatt med bibliska texter. I ett hemligt brev publicerat i Kolanda i Sibirien säger de kristna att baptisternas officiella ledarskap har fördärvat kyrkan och dess sanna tjänare i världen på samma sätt som överste prästerna, de skriftlärda och fariserna förrådde Jesus Kristus åt Pilatus. Men den trogna underjordiska kyrkan arbetar vidare. Kristi brud fortsätter att tjäna honom. Kommunisterna själva säger att jag har rätt när jag påstår att den underjordiska kyrkan vinner kommunister för Kristus. Det kan vinnas. Jag tror jag slutar då läsa ur den här boken med den här meningen. Ett oerhört utrop. Kristi brud fortsätter att tjäna honom. Och så istället för att läsa ut boken då med flera värdefulla i och för sig brev som skrivits då och med vädjanden för den situation som rådde då. Ska vi titta på Wurmbrands och andra organisationer som försvarar troendes rättigheter och mänskliga rättigheter i allmänhet för att se hur det ser ut med religionsförföljelsen i världen idag. Det får jag återkomma till alltså. Och jag tackar för uppmärksamheten, och ni som har följt när jag läste igenom den här boken så långt då, som till sidan 104. Den här boken har ytterligare 20-tal sidor. Har ni boken själva, den är ju spridd, den finns i många kristna hem, i bokhyllan, så går det att läsa själv till slut. Men jag tror jag får tacka för uppmärksamheten, och som sagt, nästa torsdag, om jag hinner få ihop det, så tittar vi på den aktuella situationen. Ja, tack för den här gången.